Nu är vi här igen. Kristoffer och Mange.
Mm.
Även utstavat Kristoffer och Magnus.
Ja.
Esser Bengtsson, Kristoffer Gummesson. En på plats i Umeå och en på plats i Uppsala.
Just det.
Det är här det tar sin början.
Mm.
Kan man säga så?
Det kan man säga.
Ja, jag måste börja med en. Jag vet inte om jag ska kalla det irriterad. Jag har inte satt en känsla på det ännu. Men jag läste en artikel på Aftonbladet. Denna kvällstidning då.
Mm. Min starttid faktiskt.
Ja, du påtalade det förra veckan.
Ja, jag tycker om att påtala det. Därför att det är lite sån här kitschig grej. Folk hatar ju Aftonbladet på något så här slentrianmässigt sätt. Och jag vill ändå hålla deras fana högt på något sätt.
Ja, just det.
Underskattad tidning tycker jag.
Jag funderar precis på vad jag har som startsida, men jag har ju faktiskt ingen startsida, utan jag har ju, eller jo, det har jag. Jag har ju Google som startsida.
Mm.
Tänker jag. Jag skulle aldrig falla mig in att ha Aftonbladet som startsida i och för sig. Men det bara måste, det, och det här har ingenting med ingenting att göra egentligen. Men jag läste en artikel med rubriken "Elev kallade lärare hora. Föräldrarna polisanmäler." Har du läst den här artikeln?
Nej, det har jag inte gjort. Det känns som att min Aftonbladets hyllning kommer lite på skam här. Det var fel timing att lyfta upp det när du uppenbarligen har något kritiskt att säga.
Ja, det kan man lugnt säga. Vad tror du den här artikeln handlar om?
Alltså, rubriken låter ju åtminstone inte missvisande, för så kanske den är då. Men det låter ju som att det har inträffat ett högst normalt event på en skola.
Ett högst normalt event, absolut. Mm. Och sen? Vad hände sen?
Föräldrarna har... Vem var det som hade polisanmält?
Föräldrarna har polisanmält.
Föräldrarna...
Elev kallade lärare hora. Föräldrarna polisanmäler.
Det är för sig lite speciellt att om det är föräldrarna som polisanmäler.
Mm. Och då, det låter ju lite konstigt. Om när man läser artikeln och nystar ut det här, då är det, precis som du säger, en helt vanligt förekommande incident på en skola i Sverige. Där en elev har kallat sin lärare för hora. Och då har den här eleven avvisats från klassrummet, står det, av en annan lärare.
Mm.
Mm. Och den läraren har i sin tur då, handgripligen avlägsnat, vad jag förstår, den här eleven. Mm. Och anmälarna har därefter anmält den här manliga läraren då som avvisade för ofredande. Okej?
Okay?
Okay. Så att, vad har egentligen hänt här? Ja, en elev har kallat en lärare för hora, och sen så har en polisanmälan lagts av föräldrarna på grund av att eleven har kastats ut från klassrummet. Anmälan har inte, det har inte hänt något med anmälan enligt artikeln. Det får man inte veta. Så det är ju total icke-nyhet.
Är det så att man baitar lite grann här från Aftonbladets sida om upprörda kommentarer kring att man uppfostrar din son istället för att polisanmäla?
Ja, men verkligen. Men det finns ju inget av substans här.
Nej, det låter ju som att allmänintresset är minst sagt svalt.
Ja, och om vi backar tillbaka till rubriken här då. Elev kallade lärare hora, föräldrarna polisanmäler. Det är ju en direkt lögn. Det är inte... Eller?
Nej, det är väl sant i sak.
Ja, fast man får ju intrycket av att föräldrarna har polisanmält till följd av att eleven kallade läraren för hora.
Ja, det är lite andra steget istället. Mm, så.
Men det är klart att man kan skriva sådana rubriker om man bara hoppar över mellanleden. Det är klart, då kan man hitta på vilka rubriker som helst.
Ja... Men den är ju lite nyckfull, rubriken, och det kanske är det som är tanken också, att man ska inte få hela storyn på en gång. Alltså, man hade kunnat föreställa sig att den här historien hade kunnat tagit lite olika vändningar där, ungefär som en sån här interaktiv bok eller film Var det inte, vad heter den här hyllade tv-serien som gjorde ett interaktivt avsnitt?
Ja, just det. Men det var någon Netflix-historia, va? Var det inte det?
Ja, men den är ju, vad heter det? Black Mirror heter det. Det var de som gjorde det, som man kan välja lite olika vägar. Och det hade vi ju här också. Alltså, vem var det som polisanmälde och varför? polisanmälde föräldrarna sina egna barn kanske, för att de hade kallat läraren för hora.
Okay.
Eller polisanmälde de läraren som hade blivit kallad hora på grund av att hon hade, inte vet jag, provocerat.
Du tänker dig att när det ändå pågår nationella prov i svenska runt om i landet, så drar Aftonbladet sitt strå till stacken genom att skriva en artikel och sen kanske då ha någon sån faktablad efteråt.
Ja,
eller en sån där kryssa i så här, vem var det som gjorde vad här? Så läskunnighet, eller?
Ja, men just det är väl så prover i läsförståelse brukar gå till, att man ska redogöra för vad den här texten egentligen säger. Det här skulle kunna vara någon slags nationella prov i rubriktolkning möjligen.
Det återfinns ett talsträck i rubriken, ska nämnas. Eller en sån streck. Är det där man menar att det här mellanledet ska vara, eller? Som man gör i citat, till exempel när du har tre punkter och med klamrar runt omkring för att visa att det här är ett längre stycke som jag har tagit två delar ur. Är det det Aftonbladet försöker göra?
Nej, men du vet, alltså de där bindestrecken som man har i rubrikerna, det är ju en riktig kvällstidningssjuka. Alltså, jag vet inte vad de betyder. Alltså,
du menar att man kan använda dem som man vill?
Ja, men, jag brukar ju tolka det som att man gör det ofta för att det liksom... Det ska ha någon slags läsareffekt, ofta att det kommer en liksom oväntad händelse kanske efter det här bindestrecket. Förstår du vad jag menar? Att
ja, just det.
Här gör Zlatan mål och så ett bindestreck i hockey. Det hade ju varit en sån. Då hade det ju passat in, menar jag. Men de använder det hela tiden i kvällstidningen. Jag förstår inte varför. Alltså, det kan ju vara en helt vanlig mening, som att här gör Zlatan mål, bindestreck, för LA Galaxy, alltså klubben där han spelar. Det är ju inte alls något konstigt med det. Man hade bara kunnat skriva att det här är Zlatan mål för LA Galaxy.
Men ska man tolka det som ett citat då? Eller vad är grejen?
Nej, man ska inte tolka det som ett citat. Man ska, alltså, det är inte ett talesträck, utan det är ett bindestreck som de använder sig av hela tiden.
Och det är ju det som sker här.
Ja, för någon slags effekt. Men det är liksom oftast är det ju ingen effekt av själva meningen som kommer efteråt. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag skulle vilja prata med någon rubriksättare på Aftonbladet om vad fan det där är, vad grejen med det där är. Om det är någon av våra lyssnare som kanske jobbar på en kvällstidning eller så kan ni väl mejla till oss. Så att jag har funderat på det jättelänge. Vad är de där bindestrecken i rubriken till för?
Ja, precis. Men det kan också vara ett talsträck. Det kan så, elev kallade lärare hora, talsträck. Föräldrarna polisanmäler, är det någon som säger?
Ja, jag tror inte det. Nej. De där talsträcken annars, de är ju till för när man inte citerar någon, när man parafraserar någon.
Ja, men det händer här igen. Det händer även i ingressen. Då står det så här: eleven avvisades från klassrummet av en annan lärare, och så sånt bindestreck, som föräldrarna nu polisanmäler.
Mm. Men där tycker jag ändå att det funkar, därför att det är ju... Eller ja, kanske inte i ingressen där, men det funkar i rubriken, därför att det som är liksom den överraskande vändningen är ju att föräldrarna polisanmäler när det är eleven som har kallat lärarna någon för hora.
Ja, men det stämmer ju inte. Det är ju inte därför de polisanmäler.
Nej, men ändå. Jag har sett värre exempel på när man använder den där bindestrecken.
Ja, okej. Vi kanske ska gå vidare till något mer matnyttigt.
Ja, det kanske vi kan göra.
Jag tänker, alltså angående förra avsnittet.
Mm.
Vi pratade om den här debatten kring IS och de återvändande IS-terroristerna, som man nu ska säga, vad jag förstått.
Mm.
IS-svenskarna ska man undvika. Det jag tänkte, det var en riksdagsdebatt häromdagen.
IS-aktivisterna är väl det allmänt vedertagna begreppet.
Har du noterat att det var en riksdagsdebatt?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Det har varit en riksdagsdebatt där de olika då partierna och deras företrädare har varit ute och svängt och svingat, ska jag säga, i den här debatten. Värt att notera, jag vet inte hur mycket du lyfte det förra veckan, men Sverigedemokraterna kör ju ganska hårt på linjen retroaktiv lagstiftning.
Vi pratade ju lite grann om det och hur... Ja, alltså det är någonting... Det är någonting med... Eller jag tänkte faktiskt på det i veckan, för vi pratade ju lite grann om det i podden.
Mm.
Och jag säger visserligen någonting i stil med att det är ju liksom en fundamental rättsprincip ändå. Att man inte använder sig av retroaktiva straffbud. Alltså det är ju någon slags grundföresats egentligen i en demokratisk stat. Mm. Men jag tycker ändå att det säger... Men det liksom, vi viftar nästan förbi det på något sätt. Det går väldigt fort och det är liksom inte huvudtesen på något sätt. Och jag har inte märkt liksom i den offentliga diskussionen heller att det har blivit så mycket snack om det. Och det är ju något slags tecken på hur långt vi har kommit på något sätt. Alltså jag börjar fundera på hur det hade sett ut för sig 5 år sedan om någon hade kommit och föreslagit retroaktiva straffbud. Jag tror att vi hade gjort en mycket större sak av det och jag tror att det hade varit en mycket större grej i andra medier också.
Det tror jag med. Jag noterar att det har varit några, i alla fall, debatt- eller ledartexter, ska jag säga. Erik Helmersson på DN till exempel skrev någonting på det här temat just med det retroaktiva.
Mm.
Den retroaktiva lagstiftningen. Men jag tycker också att det säger någonting. Eller som du säger, det hade ju förmodligen inte skett för en 5-6 år sedan. Men det säger ju också någonting om Sverigedemokraterna kanske.
Mm.
Att man är något, alltså att man är villig att ens lyfta en sån här idé. Den stora problematiken i det är att du öppnar ju helt plötsligt upp för att kommande och nästa liksom regering då kan använda den retroaktiva lagstiftningen. Alltså det stora problemet med vad retroaktiv lagstiftning är, eller hur?
Att kommande regeringar kan ägna sig åt det.
Ja, men alltså att den öppnar, alltså retroaktiv lagstiftning öppnar ju verkligen upp för att du kan stifta lagar i efterhand och döma människor för att lagstiftningen kan användas alltså framöver av andra.
Mm.
Att man inte tänker så långt, och det är lite märkligt att Sverigedemokraterna inte tänker så långt, just med tanke på att de själva skulle kunna utsättas för den typen av retroaktiv lagstiftning.
Ja, i liksom alla andra situationer så har de ju ofta ett ganska så här konspiratoriskt sinne. Där man skulle kunna tänka sig att man inte vill öppna upp för den typen av liksom godtyckligt straffpåförande. Alltså det man pratar om är ju ändå när staten får liksom tillfälle att använda sitt våldsmonopol och hålla människor frihetsberövade och sådana saker. Det är ju som sagt en av de mest fundamentala delarna av rättsstaten. Att det ska ske under liksom väldigt så här tydliga former. Ingenting som inte är klart uttryckt i lagen att det är straffbart ska ju staten straffa människor för eller låsa in människor för liksom.
Ja, precis. Och då kan du utnyttja det faktum att du inte behöver göra det genom att hitta på nya lagar.
Ja, exakt.
Men angående det här med Sverigedemokraterna och deras öppnande för retroaktiv lagstiftning, de hävdar ju någonstans kallt att det här ska gå. Har du märkt det?
I förhållande till grundlag och sådana saker, eller?
Exakt. För det är ett stort problem då med just idén om retroaktiv lagstiftning, förutom då att det öppnar upp för den här rättsprincipen som vi inte alls har i Sverige. Det är just det där att grundlagen sätter stopp för retroaktiv lagstiftning, vilket i sin tur då skulle innebära att det behövs en grundlagsändring.
Mm.
Men samtidigt har man pratat om från Sverigedemokraterna.
Ja, jag ska bara säga det, att det är inte bara grundlagen som det bryter mot, utan det är ju EU-rätten och Europakonventionen framförallt också.
Jo.
Så det blir ännu fler, även om du lyckas genomföra en grundlagsändring som du kräver två riksdagsval, eller det kräver ett riksdagsval. Alltså två omröstningar med ett val emellan. Så att det är fortfarande problem i form av våra förbindelse till Europakonventionen.
Jo, precis. Men från Sverigedemokratiskt håll så hävdar man även att det finns ett undantag i grundlagen för att kunna göra det här.
Jaha.
Ja, men det finns ett undantag som rör krig och krigsfara.
Just.
Eller ekonomisk krig.
Ja.
Men nu noterar jag att på Twitter faktiskt, att Christer Thelin, domare och aktad jurist.
Ja, har inte han varit domare i EU-domstolen eller möjligen Europadomstolen?
Ja, ja, precis. Det är någon internationell sån där grej. Men han skrev i alla fall på Twitter och påpekade just det, att det är oklart vad Sverigedemokraterna avser när de hänvisar då till det här med krig, krigsfara eller ekonomisk kris. För det gäller bara vid skattelag, inte vid strafflag. Och så skriver han det: om SD mot bättre vetande hävdar att det går, är det grovt populistiskt. Och det är väl intressant?
Ja, det är väldigt intressant. Det där är ju... alltså det har varit flera sådana där fall, till exempel när man pratar om dubbelstraffbarhet och sådana saker också, där människor har en tendens att blanda ihop straffrätt och skatterätt, överhuvudtaget offentlig rätt med straffrätt. Alltså det är ju mycket, mycket liksom skarpare regler när det kommer till straffrätt, just eftersom det jag sa, att det handlar om när staten har en möjlighet att utöva sitt våldsmonopol mot människor och att frihetsberöva människor. Det är en väldigt stor inskränkning i den enskildes rätt gentemot staten som vi pratar om.
Men det är det som jag tycker är intressant i den här, de senaste dagarnas debatt, för det har varit en del utspel då från Sverigedemokraterna just på det här området. Just den här retroaktiva lagstiftningen, och precis som Christer påtalar, att det populistiska i det. Jag funderar på varför, för bör inte Sverigedemokraterna ha kunniga jurister till sitt förfogande för att hålla koll på de här grejerna, eller varför gör man ett sånt här?
Det har man säkert, men min tanke om det där är ju att Sverigedemokraterna har inga som helst...
Det spelar ingen roll.
Nej, men de har inga som helst avsikter att försöka genomdriva det här förslaget. De vet att det inte går. De vet att inget anständigt parti kommer att gå med på det. Däremot så
man kan använda det som en populistisk piska, typ.
Ja, men det är ju ren liksom signalpolitik mot väljarna. Liksom, att vi måste hitta någon väg att vara mest repressiva gentemot IS-terroristerna. Och då spelar det ingen roll att det är omöjligt att genomföra eller att det inte kommer gå att genomföra, för de har ingen avsikt med det, utan det här är bara att signalera ut till sin liksom skock med potentiella väljare att vi är de som är hårdast gentemot IS-terroristerna. Det är allt det handlar om. Hade man haft en riksdagsmajoritet och ministerposter, är helt övertygad om att man aldrig hade lagt det här förslaget eller tagit upp det förslaget.
Nej, men det var lite det jag tänkte också. Men det är ju också enormt cyniskt.
Jag vet, det är fruktansvärt. Det jag irriterar mig så oerhört mycket på. Det var det jag irriterade mig på förra veckan också, den typen av populism som Christer Thelin säger.
Men jag menar, för om man tar det i förhållande till förra veckan, för då pratade ju du främst om, eller förra veckan, förra avsnittet, så pratade du om de här förslagen som snarare alltså är genomförbara men tandlösa. Mm. Var väl poäng. Alltså de flesta av de här utspelen om att dra in ena medborgarskapet och så vidare och så vidare.
Mm.
Men det här är ju liksom en helt annan nivå.
Mm.
Just på grund av, i och för sig, det är ju inte alltså, teoretiskt eller praktiskt omöjligt är det ju inte. Men det krävs ju ett omdanande av alltså hela rättssamhället som vi känner det.
Ja, och ett liksom helt ogenomtänkt omdanande av rättssamhället. Alltså som sagt, jag tror inte att i ett skarpt läge då man faktiskt hade behövt ta ansvar för saker och ting, tror inte jag ens att Sverigedemokraterna hade lagt det förslaget. Utan det är bara signalpolitik.
Men inte det lite på samma sätt som vi har påtalat tidigare i den här podden, att när Sverigedemokraterna har pratat om frågor som gäller asylrätt eller migrationsrätt och sånt där, eller frågor som rör asyl och migration, att man ganska länge från sverigedemokratiskt håll pratade om åtgärder som kräver att vi till exempel går ur EU eller säger upp eller skiter i internationella avtal och så vidare.
Ja, och så vitt jag vet så det gör de väl än idag.
Ja, men jag upplever att någonstans kring 2015-2016 så synades deras kort mer Just för att förslagen som var innan, då i alla fall upplevde inte jag att jag hittade någonstans att de på riktigt pratade om vad konsekvenserna av de här frågorna blev. Alltså rent juridiskt.
Ja.
Men sen efter 2015-2016 någonstans så började de prata utifrån konsekvenserna av det. Och det. Eller i alla fall att det lyftes en sån debatt. Det kanske var att de tvingades prata, för då förekom det vissa debattartiklar och ledare och sånt där som ifrågasatte just deras asylpolitik till exempel.
Jo, huruvida den är genomförbar och så vidare.
Exakt.
Ja, men liksom så länge som det inte är aktuellt så... Det är bara ett jävla surr, vet du. De ska stå och skrika och vara arga på IS-terrorister i tv för att man ska elda upp massorna, liksom. Och det räcker ju inte, för ofta så kommer det någon näsvis journalist och ställer frågor om vad de vill göra. Och då måste de göra någonting att säga. Då hasplar de ur sig sån där skit bara. Men det är liksom, det är inte politik vi pratar om, utan det är en show.
Mm.
Och det är det som gör mig så irriterad.
De har ju, inom loppet av den senaste veckan så har de inte skrivit en 3 debattartiklar. 4 kanske. Från Sverigedemokratiskt håll. Jag antar att de försöker göra sig själva relevanta nu när...
Ja, man tar ju chansen nu. Alltså, de gör ju det motsatt taktik gentemot vad Feministiskt initiativ gjorde under MeToo. Alltså, det dyker upp någon slags fråga som gynnar ens profil på något sätt. Alltså ens, hur ens allmänna, den allmänna uppfattningen om ens parti, vart den står liksom. Då gäller det att passa på att synas och vifta med armarna så mycket som möjligt för att kunna kapitalisera på det.
Det är väl det de har kommit på att de måste göra. Framförallt, jag läste någon som påpekade just det att både KD och Moderaterna går ju ganska bra på den här frågan liksom. Eller i alla fall får väldigt mycket utrymme.
Ja, de är ju som sagt, de är duktiga på att vifta med händerna.
Fast vi konstaterar ju någonstans att de är ju ungefär samma, ganska överens i den mesta lagstiftningen. Men jag ska påtala en debattartikel som Sverigedemokraterna skrev i Expressen, bland annat av Björn Söder, Paula Bieler och Markus Wiechel. Vill du höra rubriken på den?
Gärna.
I vårt Sverige är inte IS-terroristerna välkomna. Jaha.
Och, nej, stående ovation till er, herregud.
Ja, men den var inte lika illa som...
Kan de inte lika gärna skriva att vi är emot slakt av oskyldiga människor?
Jo, men det är ungefär där Jimmy Åkesson hamnar. För han påtalar, terrorister ska inte integreras i Sverige. Och sen så har han kör stenhårt på det här spåret att andra runt omkring i den här debatten då tycker synd om IS-terroristerna. Däribland så skriver han att man försöker flytta fokus från offren till IS-återvändarnas rättigheter. Och jag vet inte riktigt vem som har liksom... för att när man pratar om rättigheterna, då är det väl snarare rättigheterna för de människor som har blivit utsatta. Jag har inte upplevt att någon säger bara, ja men de här människorna har rätt att...
Nej, men det man möjligen pratar om, utifall det han far efter är kritiken mot hans eget partis förslag då, med retroaktiv lagstiftning och så. Alltså då pratar man ju egentligen inte om individers rättigheter, utan man pratar om ett demokratiskt samhällets rättssystem och rättsprinciper. Snarare än rättigheter. Liksom.
Jag noterade även en debattartikel, måste jag lägga till, som var ganska... den var också ganska menlös. Sådär. Men den skrevs av Mattias Karlsson bland annat.
Mm-hmm.
Nu kommer jag inte ihåg vad den här debattartikeln specifikt handlade om. Det var en ganska intetsägande debattartikel. Men det jag noterade, och det som var intressant med den här debattartikeln från Sverigedemokraterna, det var att man inledde med och skriva att det numera finns ett konservativt block i Sverige där Sverigedemokraterna, Moderaterna och KD ingår. Det är intressant att man öppnar en debattartikel genom att konstatera en sån sak. Sen hade inte det med debattartikeln i sig att göra.
Man försöker liksom på något sätt arbeta in det där begreppet.
Väldigt så. Alltså det är lite synd att jag hittade inte den här debattartikeln nu när jag sökte efter den. Jag läste den här om dagen. Men just att det känslan var verkligen att den här debattartikeln behövs inte överhuvudtaget. Det var liksom inga nya detaljer. Det är det som är så dumt att jag kommer ihåg vad den handlar om. Men just det där att det var så, enligt mig då, övertydligt att man försökte spika in det här, att det finns ett nytt konservativt block.
Typ. Ja, men det är ju så. Säg det tillräckligt många gånger. Make it true. Och det, alltså, grejen är att jag tycker att man har lyckats rätt bra med det. Alltså, jag såg på, eller i de flesta opinionsundersökningar som jag har sett sen regeringsbildningen, så har man ju mätt utifrån att det finns ett block med vänstern, sossarna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, och ett annat block då med SD, M och KD, eller lite olika varianter på det i alla fall. Det kan vara så att L och C kanske är fristående, men SD, M och KD hör liksom ihop när man mäter ihop mandaten i förhållande till opinionsundersökningarna. Det tycker jag är ganska intressant. Det har ju fortfarande inte kommit några liksom besked vad det gäller den saken från vare sig Moderaterna eller KD. Man svävar ju rätt mycket på målet där fortfarande.
Jo, men samtidigt så upplever jag att man kör en strategi från deras håll med att försöka fortfarande hålla sig. Jag tror att det finns en önskan från båda de här partierna att kunna sno väljare först och främst.
Mm.
Och sen så tror jag absolut att man jobbar långsiktigt för att avdramatisera ett eventuellt stöd.
Det är det jag tänker också, därför att även om det liksom, det är ju inte Mattias Karlsson i sina debattartiklar som bestämmer hur blocken ser ut. Men om man säger det där tillräckligt många gånger, att det finns en konservativ block med M, KD och SD, det blir ju något på något vis, det slås ju in i folks medvetanden. Det har det ju gjort redan nu hos mig och hos många andra. Det innebär ju för Moderaterna och KDs del att fallet på något vis mildras väldigt när man väl tar det steget. För att många liksom, hade man liksom bara från ingenstans sagt att nu vill vi bilda regering, eller bilda ett samarbete i alla fall tillsammans med SD, då hade det blivit en jäkla smäll. Det tar ju ett tag att liksom, för att man ska kunna breda en matta att landa mjukt på i det beskedet.
Mm. Men det återstår att se, och sen, samtidigt då med den regeringsbildningen som var, så öppnar man ju ännu mer för, alltså det blir ju mer att man pressar in i den situationen också. Så det är väl en konsekvens, kan jag tycka.
Ja, gud ja, de var ju öppet rätt exalterade över utvecklingen under regeringsbildningen, Sverigedemokraterna alltså.
Jo.
Man inser ju att det är ju guld för dem på lång sikt.
Jo, men verkligen. Och när man både för då sossar och sverigedemokrater genom att luckra upp alliansbildningen på olika sätt då. Så tyvärr så tror jag att det kan vara dåligt på lång sikt för svensk politik. Så.
Ja, möjligen. Sen så har ju i det där allianssamarbetet så har ju Moderaterna och KD verkligen hjälpt till med att slå igen de sista kilarna där gentemot Centern och Liberalerna. Det har ju använts rätt hårda ord så i eftervalsdebatt. På tal om Mattias Karlsson, så nåddes jag utan nyheten nu.
På tal bara om Mattias Karlsson.
Vi pratade ju om
debattartikeln jag nämnde.
Ja, exakt. Ja. Så bara nu innan vi gick in i sändning här, tänkte jag säga, in i inspelning i alla fall, så såg jag att han lämnar sin post som gruppledare.
Vi borde sända live, tänkte jag.
Ja, men hade vi noterat det här lite tidigare, då hade vi kunnat gjort något sånt här litet montage med liksom Mattias Karlsson-klipp kanske, och lite stråkar och grejer. För att det här är ju ganska stort ändå. Mattias Karlsson kliver ju ner från topppositionen i partiet. Det är uppenbart, och han säger ju det också, att det här är han kommer ju sitta kvar som riksdagsledamot och så, men han kommer ta ett steg tillbaka för att lägga mer tid på familjen och sådana saker. Han har ju till och med övervägt att lämna politiken helt och hållet. Det gör han inte. Men han lämnar sin post som gruppledare och då den absoluta ledningen i Sverigedemokraterna. Mattias Karlsson, och det är ju stort det. Nu är han den andra i de fyras gäng som så att säga försvinner. Ska vi lägga in en sån här... Nej, det är en sån här The Young Turks-grej, kom jag på. Då han brukar, när det är någon så här republikan som försvinner, så brukar han, programledaren för The Young Turks, trycka på en knapp. Och så kommer det här klassiska citatet, "We got him."
Okej.
Som, vem var det? Var det Obamas presssekreterare möjligen, som sa det efter att man hade skjutit Obama?
Men, förlåt, vad?
Nej, skjutit Osama bin Laden. Där kommer...
Alternativ historieskrivning.
Ja, precis. Nej, men det ska vi inte göra. Men Mattias Karlsson, alltså andra utav fyra då som försvinner. Bara Jomshof och Åkesson kvar då. Sverigedemokraternas ideolog har ju varit genom åren. Han har skrivit principprogrammet bland annat. Blev väl kanske mest känd hos den stora allmänheten under Jimmy Åkessons sjukskrivning efter valet 2014. Då han ju var någon slags vikarie åt Jimmy Åkesson som partiledare, vilket var lite märkligt med tanke på att han ju inte var vice partiledare. Men jag vet inte, det här med så här interna demokratiska processer verkar vara lite så här hipp som happ ibland i Sverige.
Det hade varit helt fantastiskt om den dåvarande vice ordföranden Jonas Åkerlund hade steppat fram.
Nej, de insåg väl att det kommer inte så bra.
Nej, men det hade ju verkligen förstört den här imagen de har försökt måla upp i flera år.
Den här imagen som stelryggsopererade dressman-kossörer.
För de som inte känner till hur Jonas Åkerlund ser ut, då pratar vi ju såklart inte om videoproducenten, utan videoproducenten har långt hår. Jonas Åkerlund i Sverigedemokraterna är raka motsatsen.
Men inget hår.
Drar mer åt Mussolini. Ja. Kan man säga så. Samt,
jag har alltid tänkt på Lennart Johansson, som är gamla UEFA-presidenten, eller möjligtvis Jabba the Hutt, kanske.
Ja, just det. Men grejen är att han inte har hår. Jag tänker, han påminner väldigt mycket, om man kommer ihåg eller har sett Jedins återkomst.
Ja.
Alltså den Star Wars-filmen när Darth Vader plockar av sig hjälmen på slutet.
Jaha, nu har vi två Star Wars-referenser i förhållande till Jonas Åkerlund.
Vilken var den andra?
Jabba the Hutt.
Ja, just det. Det är klart. Det är samma film till och med.
Ja, det är det ju.
Cirklarna sluts, eller vad säger man? Nej, men du, kommer du ihåg den scenen när de lyfter av honom hjälmen? När man får se hur pappan är så helt liksom...
Ja, han ser ju inte så tuff ut som man hade liksom hoppats på.
Nej, men så ser Jonas Åkerlund ut.
Möjligen.
Och det hade ju, som sagt, det hade ju liksom verkligen så här kastat tillbaka partiet till att liksom, han ser ju väldigt råbarkad ut.
Jag har en till faktiskt. Om vi nu ska leka det här, leka lika som bär. Men det är han som är morfar, tror jag, i Skärgårdsdoktorn. Vad heter den?
Ja!
Han är också, är inte han den onda i Kenny Starfighter-serien?
Exakt det jag tänkte. Och väldigt lik i just Kenny Starfighter.
Ja. Vad fan heter han?
Vem då?
Skådespelaren.
Ja, Göran kanske.
Rena chansning. Han ser ut som en Göran.
Han ser ut som en Göran.
Sten Ljunggren heter han.
Nej.
Jo.
Jaha.
Varför det är så orimligt?
Nej, jag bara, ja.
Han har gjort extremt mycket filmer. Oj, den här filmografilistan på Wikipedia är bland det värsta jag sett.
Ja, men han måste ju vara en av Sveriges mest förekommande skådisar. Kan det vara så?
Ja.
Han är ju med jättemycket när man tänker efter.
Ja, vi måste faktiskt uppmana våra lyssnare att Wikipedia Sten Ljunggren och gå in och kolla på den här filmografin. Det är det värsta jag sett. Vi snackar mellan 5 och 10 filmer per år sedan 1975.
Ja, det är det jag menar. En av våra mest folkkära skådespelare också.
Möjligen.
Det kanske är orättvist att blanda in han i samma sammanhang som Jonas Åkerlund. Jag vet inget om Jonas Åkerlund i och för sig. Förutom att då varför vi pratar, vi kan kanske påminna om det, varför vi pratar om honom. Men just att han var vice partiledare, som också varit känd för att han i något sånt här
närradio.
Sverigedemokratisk närradio i Stockholm.
Var det Stockholm?
Om jag inte minns helt fel. Där han då uttalade här om 500 000 av de värsta parasiterna skulle skickas hem.
Mm, just det.
Det hade ju inte heller varit lyckat att ha honom.
Nej,
på det sättet.
Nej, det är bättre med den lite så här mer stylade Mattias Karlsson möjligen.
Det är lite tråkigt ändå när man tänker efter att så här, ens appearance är så betydelsefull i politiken. Fast när vi ändå är inne på det spåret, det är ju helt, och det här kan man ju driva runt med nu i de här dagarna med Eskil Erlandsson. Han är också en sån karaktär som verkligen...
Ja, men det... Ja. Det finns mycket att säga om det där. Jag vet inte, kan vi prata om det?
Vilket då?
Om Eskil Erlandsson.
Nej, men jag menar, alltså, det är ju väldigt märkligt att den mannen rent appearance-mässigt, och jag tänker ju ta med den här friheten då, detta efter att han har petats ur politiken på grund av de här då påstådda, är väl fortfarande, men då tafsandet som han har hållit på med.
Ja, men det var otroligt märkligt, alltså det är flera moderata riksdagsledamöter som han ska ha gett sig på. Alltså just från Moderaterna. Vad är det för konstig fetisch?
Ja, han kanske tänker sig att de är liksom inte bryr sig eller något. Jag vet inte.
Är det inte...
Nej, men jag tänker att han tänker att de är så inte så feministiskt lagda eller någonting.
Herre, tror jag att han var så tror att det var så genomtänkt. Ja, möjligen. Nej. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Det enda jag slog så var att det här gamla klassiska klippet med honom då han har en väldigt erotisk utläggning om djursex. Mm. Det hamnar ju lite grann i ett annat ljus efter den här historien då om att han ska ha hållit på med sexuellt antastande av kvinnor.
Jag tänker mig att han hamnade i samma kategori som Louis C.K. hamnade i efter att det framkom att han hade varit oanständig gentemot kvinnor i sin närhet, ja. Så att säga, och frågat om han fick visa könet och sådär.
Det var som att fantasin blev verklighet på något sätt.
Ja, men exakt, just för att Louis C.K. återkommande använde sig av den typen av, vad ska man säga, könshumor i sin stand-up-komik. Och då tänker man ju, som du säger, att Eskil, kära Eskil, står i riksdagen och pratar om att smeta in sitt kön med jordnötssmör. Det kanske ligger närmare.
Något som för en hund smakar eller luktar gott. Jordnötssmör, det var din tanke vandrade.
Ja, han säger inte jordnötssmör ens.
Nej, något som för en hund smakar eller luktar. Jag tror jag kan det där ordagrant faktiskt i huvudet.
Har du tänkt på att han, för det är väl en sån klassisk urban legend-grej. Det här med jordnötssmöret.
Ja,
just en kvinna sådär.
Mm, ja, just det.
Är det så att Eskil går upp i talarstolen och drar en urban legend-grej som argument för tidlagsdebatten.
Det låter skitsam. Han har säkert hört den där lilla faktoiden någonstans och sen reproducerar den då i talarstolen i riksdagen.
Kanske inte bara där.
Kanske inte bara där. Jag fick lite dåligt samvete här för att jag satt och skrattade högt åt sexuella övergrepp förut. Jag ber om ursäkt för det. Men det är sånt som händer ibland när man tänker på Eskil Erlandsson.
Förlåt, när gjorde du det?
Nej, det gjorde jag ju inte. Men i förhållande till sexuella övergrepp. Det kan säkert tolkas som osmakligt av vissa. Så jag bara lägger in den brasklappen nu.
Ja, jag vill påtala att Eskil är osmaklig.
Ja, nu har vi gått flera varv här. Jag tänkte ju prata om Mattias Karlsson. Mattias Karlsson som var...
Jag måste även, när du ändå är inne på det här spåret med att förtydliga saker, jag menar ju inte att de här moderatkvinnorna på något sätt skulle acceptera Eskils beteende.
Nej, det verkar
utan det var
så.
Utifrån utifrån Eskils tankesätt.
Ja,
och han kanske trodde att de är kvinnor.
Ja, och det var ju det jag skrattade åt också, att att han skulle ha det tankesättet. Mm. Att man liksom, man är moderat och då kommer man med på vad som helst. Liberal människa kanske.
Men alltså, och får man vara så ful att Eskil har ju liksom inte utseende till sin fördel att syssla med den typen av beteende. Alltså, det är ju illa oavsett vem det är, men Eskil faller ju verkligen in i en grym stereotyp alltså.
Ja, jo, för det gör han ju faktiskt dessutom då i förhållande till det här klippet som jag pratade om. Då han pratade väldigt erotiskt om sexuella eskapader med hundar och sånt.
Men han ser verkligen stor och bufflig ut, och liksom de här historierna om att han sitter vid matbordet och lägger handen på låret på sin bordsdam liksom.
Ja, han ser ut som en,
alltså, han ser ut som en sån.
Han ser ut som en sån här gärningsmanna profil utav en snuskgubbe faktiskt. Men det är, alltså, eller det, och det är han ju uppenbarligen också. Tänkte jag säga, det är han ju säkert inte, men det har vi ju fått veta att han faktiskt var. Så att, återigen får vi höra att alla våra fördomar stämmer. Det är ju deppigt alltså. Vi ligger på gränsen där, känner jag, på många plan. Så att, om vi backar ifrån gränsen då och blir lite mer trygga, så kan vi prata om Mattias Karlsson, som alltså var vikarie då åt Jimmy Åkesson under sjukskrivningen. Vad är han mest ihågkommen för? Kanske den klassiska presskonferensen då han anförde att Sverigedemokraterna skulle fälla varje regering som inte ger dem inflytande. Den här klassiska give them hell-presskonferensen efter val 2014, om du minns det, som ledde fram till att Stefan Löfven annonserade ett nyval, men som senare då ledde till decemberöverenskommelsen. Allt det där går ju i liksom väldigt tydliga steg på något vis. Alltså det har ju lett fram till den situationen som vi är i idag också. Så att man får väl ändå säga att Mattias Karlsson under sin tid har haft ett väldigt stort inflytande över svensk politik ändå.
Så är det ju helt uppenbart.
Mm.
Han har ju förmodligen också drivit, som sagt, den politiska vägen för Sverigedemokraterna ganska mycket. Man ska ju komma ihåg att Sverigedemokraterna tidigare då hade nationalismen högt stående i partiet. Men Mattias har ju varit en ledande, jag vet inte varför jag kallar honom Mattias, som någon sa. Men han har ju varit en ledande gestalt som har drivit hela linjen, eller hela riktningen mot konservatism.
Med. Ja.
Och nu påtalar han ju även, läste jag, att det han ser framöver är att han ska bilda någon konservativ rörelse med olika studieförbund och sånt där.
Han har ju dels varit liksom ett slags konservativt och ideologiskt ankare i partiet. Men inte bara konservativt, utan också typ kommunitaristiskt, tänker jag. Han har ju varit väldigt, säger han ju själv, varit väldigt inspirerad av Samuel Huntington och den typen av statsvetare. Han har ju också varit väldigt rådig, får man säga, i kultur debatter å ena sidan, men också kulturell praktik på något sätt. Alltså han har ju tillsammans med Erik Almqvist, eller var det Mattias Karlsson? Nu blir jag osäker. Var det Björn Söder eller Mattias Karlsson som bildade den här kulturföreningen Gimle?
Jaha, du tänkte på föreningen.
Ja, den som höll på och skulle ägna sig åt så här gutnisk stångstötning och harpa och grejer för att främja.
Ja, men det gjorde Mattias Karlsson.
Ja. Men han är ju väldigt mycket så. Alltså, han är otroligt, i min uppfattning i alla fall, så här, nationalromantisk och väldigt intresserad av svensk historia och gammaldags kultur och sådana saker.
Han var väl också känd för att gå till Karl XII:s staty och sånt där. Har även gjort framträdande här på den konservativa föreningen Heimdal i Uppsala och sånt där, har blivit inbjuden.
Han ska ha sagt under sitt besök hos föreningen Heimdal. Ska vi förklara vad det är för någonting?
Ja, jag tror inte det är konservativ.
Ja, det räcker förmodligen. Han ska ha sagt där
till konservativ borgerlig, ska väl tilläggas.
Han ska ha sagt då till de här konservativa högborgerliga åhörarna att jag kan ge er en sak som ni aldrig har haft förut. Jag kan ge er den svenska arbetarklassen. Ska ha varit Mattias Karlssons ingång där, och det är ju lite, inte vet jag, signifikativt för hur man föreställer sig att det har gått till sen dess också, faktiskt.
Det är ju lite sant. Så.
Ja, jo, det är ju utpräglad så här, strategi, en slags växelverkan mellan Moderaterna, KD å ena sidan och Sverigedemokraterna å andra sidan, hur man ska vinna de breda folklagren, så att säga. Blev också uppmärksammad Mattias Karlsson alltså efter valet 2018, då han använde sig av det något svulstiga uttrycket segra eller dö i referens då till valresultatet, i en så här, någon slags pep talk som han skrev på Facebook efteråt. Man var ju inte helt nöjda med valresultatet. Det var ju såklart en ökning och det var bra och sådär, men man hade ju hoppats på betydligt mer. För man låg ju högre, något högre i opinionsundersökningar. Dessutom räknade man med att man var underskattade, vilket man ju uppenbarligen inte var. Så för att samla trupperna, för att fortsätta de här striktsliknelserna, så skrev han ett inspirerande anförande då på Facebook, där han sa att det enda som gäller nu är att segra eller dö. Förmodligen så hade han suttit där på kvällskvisten och tagit ett glas vin kanske och läst lite Samuel Huntington om civilisationernas kamp, möjligen.
Ja, möjligt, men han var ju, eller är även en stor fan av sån här gamla konservativa, inte möjligen konservativa, nationalistiska diktare och sånt där.
Ja, just det.
Som jag tyvärr inte kan några namn på.
Werner von Heidenstam, tänker jag.
Just sådana grejer.
Jag har, jag har ju bildat, det kanske jag inte har.
Nationalromantiker.
Jag brukar använda mig av uttrycket Heidenstam-konservatism. Det kanske inte är jag som har bildat det. Det är säkert andra som har sagt det före mig. Eller så är det inte det, jag vet inte. Men använda det uttrycket i alla fall för att beskriva Mattias Karlsson. För han är ju konservativ på ett lite annat sätt än vad typ Gunnar Hökmark är konservativ, eller Carl Bildt liksom.
Jo, men precis, han företräder ju någon form av den här liksom mellankonservativa, alltså om man tänker sig då historiskt.
En nationalkonservativ här, skulle man ju kunna säga också.
Ja, det är väl ett bättre begrepp. Men den som förekommer liksom 1800-talet in i början av 1900-talet liksom.
Mm.
Möjligen mellan krigen också.
Just det.
Alltså den konservatismen som är mer, ja, en annan form av konservatism. Vi kanske kan gå in på det någon annan gång.
Ja, det tycker jag absolut vi kan göra. Ja. Han har ju också en ganska extrem självbild, verkar det som. Mattias Karlsson. Alltså, så pass att han har lyckats inbilla sig att en hel tågkupé gav honom en stående ovation vid något tillfälle när han klev på tåget. Eller hur var det? Var det personalen på tåget, möjligen?
Ja, nej, men det var några vakter. Ja. Det var några ordningsvakter som gick och gjorde salut.
just det. Och det där är ju ingenting annat än hans, ja, men det är väl att han har läst en massa svulstiga nationalromantiska historier om gamla skalder och hjältar genom historien och vill gärna få in sig själv i en sån historieskrivning. Alltså, det kan ju inte vara sant, det kan ju inte ha hänt.
Man måste ju, oavsett om det är sant eller inte, så är det inte lika sexigt att sitta på en jävla tågvagn och någon kommer in och man får lite vibbar av så här, tänker man så här, Stalin åkte mycket tåg och sådär.
Ja.
Får lite de vibbarna av någon politiker som sitter på ett tåg och någon kommer fram och gör.
Ja, men det tänkte jag också. Det känns otroligt obehagligt, totalitärt nästan, i att liksom människor överhuvudtaget ska ställa sig och göra salut.
När vi ändå är inne på spåret med alltså hur människor ser ut och sådär. Alltså Mattias Karlsson har ju en typisk eller typisk, men han hade ju passat väldigt bra i någon så här militärdiktatur, tänker jag.
Ja, ja.
Han har lite den kroppshyddan och de käkbenen.
Ja, men absolut, absolut. Ja, men han skulle med gott samvete kunna lägga på sig några kilon till. Alltså, en sån här man som, det liksom, det syns att han har varit vältränad, men numera sitter på väldigt, väldigt många så här flerrätter som idag är och dricker konjak och portviner, liksom.
Jag tänker mig att han gör det nu.
Ja, jag tror också det. Jag tror också det. Jag tror att det är därför han kommer varva ner i politiken. För att han ska kunna hänga i fler så här studentikosa sammanhang i olika ölkällare och prata med väldigt lillgamla studenter på Uppsala universitet om de konservativa dygderna och så.
Just det, men det är ju hans mål lite. Men alltså, man, som sagt, kan man inte verkligen se den där bilden? Om man nu ser honom just i den där kroppssidan som du beskriver, sitter på tåg, det kommer in några år.
Näppt väst under en tweedkavaj.
Ja, men ja, fast det behöver, han har ju redan nu en sån här något mer, den kan man väl också kalla konservativ. Alltså hur, eller vad ska man kalla den typen av. Alltså han brukar ju ha väst under och sådär. Alltså hela kittet. Den är ju väldigt proper. Det stuket på. Det är ju inte så många politiker som går runt i det där liksom. Med väst under. Den är ju väldigt så konservativ, borgerlig, gamborgerlig.
Det enda som fattas egentligen är ju några medaljer som man kan sätta på den där västen. Men det har han ju en så god partikamrat som Mikael Jansson och sånt möjligen kan fixa då. Han är väl inte, i och för sig inte partikamrat längre. Mikael Jansson är väl alternativ för Sverige nu för tiden.
Ja, precis.
Men han lämnade ju en gång in en riksdagsmotion om att kungen skulle dela ut fler medaljer till politiker eller sånt där. För att jag kan tänka mig att det har varit rätt skralt med medaljer till Sverigedemokrater genom åren.
Jaha.
Ja, men de har ju inte varit så här helt i etablissemangsfånget liksom. Så de har inte med sig så många från studenttiden, möjligen.
Jag är dålig på det här med medaljer, men jag är inte det typ bara någonting som förekommer i typ idrottsvärlden idag?
Ja, men, nej, i studentkretsar är det ju mycket.
Ja, okej.
Okay. Eller jag vet inte, och militären tror jag också, men alltså, jag vet inte vart de får dem därifrån riktigt, men jag har ju varit på gasker och annat då så här första kun på Norrlands nation har suttit med en massa medaljer. Men vart de har fått dem ifrån vet jag inte riktigt. Jag har inte varit i den typen av kretsar riktigt. Jag har suttit på gasker och sett dem bara.
Det finns säkert någon lyssnare där som har mer koll på det här med ordrar och medaljer.
Ja, det är helt övertygad.
Det kan förklara, skicka gärna ett mejl och förklara hur det där funkar idag.
Jag skickar ett mejl till Mattias Karlsson, för han vill säkert ha några.
Tips, han kanske så baddaren och simborgarmärket och sådär.
Det hade varit för sorgligt. Han hade dykt upp på
tågvagnen.
Ja, fy fan. Nej, det är sorglig syn. 20 år sedan han var gruppledare för Sverigedemokraterna och nu sitter han i tunnelbanevagnen i en gammal för liten så här väst och kavaj med simborgarmärket på bröstkorgen.
Kalanka-mössa.
Huvud. Jag hoppas att det går bättre för Mattias Karlsson än så. Det kan vi väl ändå undna honom. I alla fall, då säger vi tack och hej till Mattias Karlsson och välkomnar in Henrik Winge i värmen. Det är han som tar över som gruppledare för Sverigedemokraterna. Och tar alltså ett steg framåt, rakt in i den absoluta partitoppen av SD.
Jag noterar att du helt lämnar ute de här. Det finns ju ett antal, vi kan bara nämna det snabbt, men ett antal skandaler kring Mattias Karlsson. Då främst när han har varit inne och tassat i, alltså, fascistland så att säga, när han har skrivit anonymt för Motpol till exempel och haft lite svårt samröre med de här medierna och sådär. Men det kan man ju söka efter på nätet eller Expressen.
Ja, det finns mycket sånt. Han var också gäst i den liksom fanatiskt rasideologiska Granskning Sverige vid något tillfälle. satt och hade en mysintervju i en timme. Har liksom legat lite på gränsen där. Men annars har han också varit den som mer än någon annan har försökt implementera det här med nolltoleransen. Som ju har varit minst sagt svajigt i sin konsekvens. Det har ju varit ganska godtyckligt vilka man har valt att utesluta för olika saker. Han gjorde ju någon slags lista också till och med på de här alternativa medierna, vilka som var okej att dela och inte utav bland företrädare, och satte olika epiteter på dem. Men han kallade ju åtminstone Fria Tider för kryptofascistiska, minns jag. Henrik Winge tar i alla fall över. Henrik Winge har ju förmodligen haft det svåraste jobbet i Sverige, möjligen inte världen. Han har en motsvarighet då kanske i Donald Trumps presssekreterare, men han har varit presschef för Sverigedemokraterna under de senaste åren. Och det har ju varit en fröjd att följa Henrik Winge i sina liksom desperata försök att städa upp bland Sverigedemokrater som har fastnat med fingrarna i kakburken på olika sätt genom åren. Jag är väldigt spänd på att se vem som tar över den rollen som presschef. Så han kommer vi nog att få tillfälle att stifta bekantskap med i den här podcasten under vårens gång, skulle jag gissa. Men Henrik Winge är i alla fall färdig. Det måste kännas otroligt skönt för honom. Det sista stora gigget som han hade som presschef, så att säga, det var ju att försöka städa upp i den här Peter Wallmark-historien. Om du kommer ihåg det, som har briserat under senaste månaden.
Nej. Men jag måste bara säga, det hade varit kul. Den finns säkert ute. Kanske om de inte rekryterar internt då. Men platsannonsen för
pressekreterare. Där har ju vi pratat om att vi hade förmodligen varit de bästa pressekreterarna för Sverigedemokraterna.
Jaha. Okej. För?
Ja, men man är liksom väldigt insatt på vad det brukar vara för typer av skandaler och hur man möjligen ska försvara sig.
Ja, just det. Det var min hund.
Så du kan ju söka det jobbet. Sådana kanske.
Ja.
Ja. I alla fall, nu ska vi se. Just det var Peter Wallmark, gruppledare i Stockholms kommunfullmäktige, som hade, vad hade han gjort? Han hade anställt sig själv som politisk sekreterare. Så han hade både tagit ut en tjänstemannalön och fått arvode då för sin politiska post. Vilket ju, minst sagt, kontroversiellt, men det är ju en kreativ lösning. Det är en kreativ form av korruption, får man säga.
Att jag tänker att om du hade ju tyckt att han var ett geni om han hade kommit ut på andra sidan, så att säga, om några år. Att ingen hade märkt det här och han hade cashat ut två löner. Typ som den här snubben i Tyskland som hade jobbat på ett jobb i 40 år utan att vara där.
Ja, just det. Han hade väl varit där, men typ spelat Tetris och sådana saker. De hade gjort en omorganisering på en tysk myndighet, och då hade han inte fått några uppgifter, arbetsuppgifter, men han sa inte till om det. Så han bara satt kvar där fram till pensionen och avslöjade då att han inte hade gjort någonting på åratal.
Ja. Det hade kunnat vara den där snubben i Stockholm.
Jag föreställer mig mer att han liksom, han har två hattar på kontoret. Och så sitter han då han sitter med politikerhatten på när han sitter och skriver ett anförande, och sen när han då vill ha lite rådgivning från sin sekreterare, så byter han hatt.
Och skriver ett mejl till sig själv, eller vad?
Ja, precis. Den bilden jag får i huvudet i alla fall. I alla fall, det var till lite rabalder runt det här förstås, och du är ju en, det pågår ju någon slags så här intern strid bland Sverigedemokraterna i Stockholm, vilket ju gjorde att en del ledamöter hade tagit tillfället i akt att kritisera Peter Wallmark. Det började också pratas om internt om att möjligen avsätta honom. Och då läckte det att Henrik Winge, presschefen, hade läxat upp människorna som hade kritiserat Wallmark i ett sms som Winge ska ha skrivit då. Då ska han så här, enligt Aftonbladet: "Jag var en av dem som rekommenderade er båda till KF-listan, alltså kommunfullmäktigelistan. Jag undrar om det var ett misstag. Ingen kommer någonsin att vilja ha er på en förtroendepost framöver om det första ni gör när ni är valda är att börja konspirera i hemlighet om att avsätta gruppledaren." Och det här var ju lite intressant, att det dyker upp en slags korruptionsskandal. Henrik Winge försöker då att, man får väl helt enkelt säga att han försöker tysta de som kritiserar Peter Wallmark efter detta. Han skrev ett mejl till Expressen då, Henrik Winge, som ett svar när den här artikeln kom ut, att jag står bakom det jag skrev i höstas och tycker fortfarande inte att man ska gå bakom ryggen och prata skit om varandra på hemliga möten. Det skapar oro och konflikter som förstör verksamheten. Vi kommer att lyckas bättre om vi hjälps åt. Politik är en förtroendebransch och de här personernas handlande ledde till en förtroendekris. Jag tycker att det var rätt att berätta det för dem och ge dem en möjlighet att reparera skadan. Så det var alltså all välmening då, att nu börjar det här förtroendekapitalet rinna ut, så att bara så att ni vet det, så sluta hålla på och snacka så mycket. Det är kul att det skapar en förtroendekris av att man då kritiserar en gruppledare som uppenbarligen är korrupt och håller på att sko sig själv rent ekonomiskt, medan förtroendet för gruppledaren själv uppenbarligen är intakt, åtminstone från presschefens sida.
Mm.
Men ja, det har varit en lång rad av den här typen av skandaler som, och andra typer som ju är rent rasistiska förstås, skandaler som Henrik Winge har fått försvara genom åren. Jag tycker ju att han har varit duktig, måste jag säga. Det har varit en del så här, judomanövrar han har lyckats med för att vrida saker och ting till men hyggligt positiva vinklingar för Sverigedemokraterna.
Det finns ju några helt fantastiska.
Ja, vi kanske ska göra någon slags potpurri utav Henrik Winges bästa arbeten som presschef till nästa vecka. Det här är i alla fall, han har som sagt, han har haft Sveriges svåraste jobb under de senaste åren. Så jag tror i alla fall att han kommer att fylla Mattias Karlssons skor väldigt väl. Ingen skulle kunna vara bättre förberedd på ett tufft uppdrag som Henrik Winge. Det var allt för den här episoden utav Inte rasist men podcast.
Nummer 116.
Nummer 116. Det börjar bli några stycken, får man ändå säga.
Ja.
Vi har fått ett mejl från en utav våra lyssnare med initialerna TL. som...
T.S. Lovecraft. Hittar han så?
Ja, kanske. Jag säger inte det. Vi håller det hemligt.
T.S. Eliot heter han kanske.
Ja, det gör han. Nej, vi håller det hemligt för hans integritetsskull och så. Men han...
H.C. Lovecraft.
Han gav mig i alla fall ett... en intressant inblick i vad som hände på Twitter. För jag lämnade ju Twitter, som jag berättade om förra veckan. Eller i förra avsnittet.
Ja,
alltså det har varit så skönt, ska jag säga. Jag har liksom ingen aning om vad det tjafsas om där. Och jag mår så oerhört mycket bättre sen jag tog bort Twitter-app. Nej, jag hade missat det här. Men det är liksom... Han skickade en länk med Twitterinlägg där ett 80 år gammalt citat från Karin Boye leder till arga mothugg från Sverigevänner och andra. Det här kanske är någonting som ni som hänger på Twitter, det kanske är super mainstream information hos er. Jag tyckte det var ganska kul.
Men Kristoffer, det är gammalt.
Ja, det är säkert. Och jag är så glad att jag inte vet det. Men jag tyckte det var ganska kul, men jag tyckte också att det var... Alltså, jag tittade in och kollade kommentarsfältet och insåg att gud vad glad jag är att jag inte hänger här mer. Jag hade blivit alldeles för upprörd. Det är i alla fall en profil som heter Karin Boye, alltså den gamla svenska författaren och poeten, som har skrivit ett citat från sig själv. Det roliga är att det står alltså i Twitter-bion så här: "Hello, I'm the Swedish poet and novelist Karin Boye." Och sen inom parentes då, dödsdatum. Alltså att hon levde 1900 år, från år 1900 till 1941. Author of Kallocain, published in 1940. These are my thoughts now on Twitter. Så det är uppenbarligen en slags hyllningsbio till Karin Boye, där man lägger ut Karin Boye-citat.
Jag tänker mig att man är jävligt het på gröten om man... För jag brukar ändå, när man kommenterar någonting eller så här...
Mm.
Ändå försöka notera vem har skrivit vad. Alltså det kan ju vara intressant, för framförallt för att detektera ironi och sånt där.
Ja, 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 gud, jag är supernoga med sånt där.
Ja. Och här har man ju liksom bara pop.
Ja, det var citatet då från Karin Boye som är över 80 år gammalt, alltså det lyder som följer. Vi har gått mot allt strängare övervakning och den har inte gjort oss säkrare som vi hoppades utan ängsligare. Med vår skräck växer också vår impuls att slå omkring oss. Är det inte så, då ett vilt djur känner sig hotat och inte ser någon utväg att fly, går det till anfall.
Du läste det där på ett speciellt sätt.
Jag har tagit intryck av, vad heter det här radioprogrammet, typ dikter i P1 eller något sånt. Då man sitter och läser poesi på ett väldigt så här, högtrapande sätt.
Finns det här?
Ja, gud det. Eller det kanske är poesi i P1. Jag kommer inte ihåg exakt vad programmet heter, men jag har hört det några gånger. Då,
är det bra?
Så här, Dramatens skådisar sitter och läser olika dikter. Det är ganska bra.
Vad spännande.
Men jag tyckte det var ganska fint skrivet. Jag vet inte varför. Varför tar så mycket sverigedemokrater åt sig av det här?
Ja, det är väl inte helt oväntat, eller?
Nej, i och för sig. För det handlar ju om då att alltså strängare övervakning. Man tänker sig ett liksom starkare så här, rättssamhälle. Alltså ett strängare rättssamhälle, ska man säga. Och det ligger ju i linje med sverigedemokratisk politik. Och det döljer sig ju någon slags kritik gentemot det i Karin Boyes inlägg på Twitter. Det är kul. Det som var roligt med det här var ju att det var många som blev upprörda och kommenterade och skulle argumentera emot den sedan år 1941 döde Karin Boye på Twitter. Så att det kanske kan bli en liten programpunkt. Fönster mot Twittervärlden eller något sånt där.
Jaha, men jag hämtar ju all min information därifrån.
Men jag hämtar ju ingen information därifrån. Så om ni fortsätter, jag vänder mig nu till lyssnarna då. Om ni fortsätter att mejla en så här Twitter-explosion som har skett under veckorna mellan avsnitten, så kan det liksom bli min enda källa på Twitter. Alltså det enda som jag ser av Twitter en gång under någon slags 2-veckors cykel, möjligen. Det räcker ju väl, så vi kan ta upp programmet.
Innan vi slutar då, vad har din värld varit fylld av alltså informationsmässigt när du inte har haft Twitter?
Skidåkning.
Okej.
Det var först VM i Sesfält och nu är det skidskytte-VM i Östersund. Sen har jag åkt själv också, jag har varit i Åre faktiskt.
Jag tror att det är dags att avsluta det här.
Ja, vi måste avsluta för nu ska vi kolla på distansloppet med Sebastian Samuelsson.
Ja, när du säger vi så är det en lögn. Ni kan mejla på podd@interasistmen.se, obegripliga stavningen 2D.
Just det.
Vi hörs.
Det gör vi.
Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej då.